Har vi äntligen hittat en plats som funkar för poddinspelning?
Jag tror att vi har gjort det.
Där vi inte har lite blåst och lite knarrande stolar och...
Ja, jag tror att...
Det var ju bittert att få byta ut den härliga utsikten vi hade över simbassängen och över de gräsbeklädda kullarna.
Gräs? De är väl
djungelbeklädda naturligtvis. Ja.
Ja, det var en fin plats, men det brusade ju lite för mycket där på grund av våran brist av puffskydd till mikrofonen.
Förpuffning!
Ja.
Förpuffning!
Nej, så vi, hade, ja, vi fick flytta oss inomhus.
Så är det.
Till en väl... Ett väl luftkonditionerat hotellrum.
Vilket ju du är väldigt nöjd med faktiskt. Du ser lite ansträngd ut, Niklas.
Ja, jag har varit ganska ansträngd idag.
Ja. Vi är ju i Tanjapura, eller vi är i Thailand.
Ja,
utanför
Phuket. Vi är både i Tanjapura och i Thailand. Ja.
Vi är på Apollos anläggning i Tanjapura, eller den heter Tanjapura.
Ja.
Eller lilla byn heter Tanjapura. Och vi kom igår. Och vi har redan hunnit med. Det första vi gjorde var att simma lite grann när vi kom, vilket ju var väldigt skönt efter en lång... Det är ju ingen gång man kände sig så äcklig och stel och...
Det var helt underbart att man blir så här. Den här torra flygplansluften som gör att alla luftvägar torkar upp, samtidigt som man är lite kladdig på huden över hela kroppen.
Samtidigt som man är väldigt stel i alla leder, tycker jag. Just den här, man sitter stilla är ju den här döden verkligen. Och så...
Vi hade ju suttit i 12 timmar då. Vårt plan var lite försenat från Sverige till Qatar, så att vi gick ju bara rätt genom flygplatsen in i nästa plan och satt oss ner igen.
Jag tycker det värsta är när de bjuder på godis. Man kommer runt med så här Twix.
Ja.
Hello sir, do you want some candy? Bara nej, det vill jag. Okej, då jag tar lite då.
Så. Ja, det är svårt också när man
jag tog en bit. Ja, men det är ju det som är grejen liksom. Det kommer massa frestelser så är det svårt att motstå det, speciellt när man sitter still och är så där lite trött och man försöker begränsa. Elin hade köpt en hel påse med godis, alltså en hel kasse med grejer.
Ja.
Som
hon hade ju popcorn med sig till flygresan.
Hon har en oförklarlig lust att äta popcorn. Så här färdigpoppade popcorn, det tydligt, tycker hon är jättegott.
Ja. Kul att någon tycker det.
Ja, det jag fattar inte varför. Ja, men i alla fall, vi är här, det är den första utlandspodden vi gör båda två.
Ja.
Jag spelar ju en podd med min brorsa i Kalifornien.
Ja, då var inte jag med.
Nej, men här är vi liksom iväg lite grann på ett rese-, tränings- och podduppdrag.
Eller hur? Det känns ju som ett träningsläger.
Ja.
Fast det känns riktigt gott.
Vi har ju hunnit med... Ja, vi simmade igår och sen hade vi en jättegod buffé.
Ja.
Och sen...
Simmade vi det första vi gjorde i morse.
Ja, sen hade vi en natt här där nästan alla sov ganska dåligt på grund av tidsomställningen. Det är alltid svårt att flyga österut.
Ja, ja, men med alla menar vi ju då de typ nästan 45 personerna vi är.
Ja, exakt. Ja. Och sen simmade vi i morse. Och sen så blev det löpning på det. Så vi har hunnit med 3 pass. Vi har varit här inte ens ett dygn än.
Nej.
Vi kommer att ha hunnit med 4 pass. Vi ska ut och springa i djungeln sen.
Jag ska inte det.
Du blev väldigt... Du såg ansträngd ut i sista här när vi sprang.
Ja.
Du såg varm ut.
Men det är ju så när man är kameraman, när man utspringer.
Ja.
Det blir väldigt intervallbetonad träning när man ska springa om de här elitidrottarna hela tiden. Fota dem och sen springa om dem och så fota dem.
Ja, för vi var i Oslo för några dagar sedan och då gjorde du ju samma sak. Ja. Jag sprang en backintervall upp för hela vägen där från centrala Oslo upp vid Holmenkollen där, och då skulle du fota mig på några ställen och då gjorde du några sådana riktiga maxlöpningar för att komma i position.
Ja.
Och då hade jag ändå du gjorde det riktigt bra, för jag hade ju ändå intervallfart upp för. Du gjorde så lite rusher. Rush, foto.
Ja, men det är så man får jobba.
Ja, det ska du ha crap.
Man hade ju velat se en dokumentär om han Bear Grylls kameramän. När han är ute och ålar sig in i döda isbjörnar och grejer.
Ja, verkligen.
De har ju riktig kamerautrustning med. De har inte en liten GoPro som jag har. Det är nog de som är de hårda killarna.
Ja, verkligen. Ja, ja, det har jag faktiskt också funderat på. Hur har de gjort det här?
Ja.
Eller det här Naked and Afraid och sådana grejer.
Eller hur? Mm. Kameraman. Det är ett hårt jobb, tror jag.
Det är hårt att vara poddansvarig också. På att åka till Thailand.
Det är väldigt ohårt.
Ja. Apollo Sports är ju våran poddsponsor. Och det här är deras anläggning. De har ju också anläggningar bland annat på Playitas för Fuerteventura. Där har jag varit flera gånger. Och vi kan väl säga att efter att ha varit här nu i 16 timmar och rekat anläggningen, så kan vi säga att det här är en riktig 5 plus anläggning.
Det är det verkligen. Det känns klart. Som att man är på någon slags så här olympisk drilling ground.
Ja, exakt. Nu är det ju lite öppet mål eftersom vi pratar om våran poddsponsor, men jag kan ärligt säga att det här är en fantastisk anläggning helt enkelt.
Ja, de har ju du har ju simmat i 50 meters bassängen. Mm. Jag har simmat i 25 meters bassängen.
Bara det att de har två simbassänger, två utebassänger, så är ju fantastiskt ju.
Ja.
Det coola är ju att de faktiskt ska bygga en 100 meters bassäng också.
Ja.
Det är sant. Ja. Det är sant. Alltså, först tänkte jag att men det är ett skämt, men det är det inte, för att de profilerar sig väldigt mycket nu mot Tokyo OS 2020, och det är ju alltså en 100 meters bassäng är ju fantastisk för just open water och
man hör väldigt sällan om 100 meters bassänger.
Nej, alltså. Det finns ju inga sådana, alltså det är ju inte standard, 50 är ju standard, men det är väldigt mycket man kan göra med 100 meters bassänger, alltså det blir ju som en liten sjö. Och den är ju naturligtvis avdelningsbar, så man kan få 250 på varje sida, så det är ju fullständigt, det är ju helt sensationellt ju. Så mm. det blir långa intervaller i en sån bassäng helt enkelt. Det är som i en 25 då, man kör så här, kan köra 100-ringar medley, det blir ju så här, det kortaste som blir i en 100 bassäng blir 400-ringar medley. Det är helt absurt. Uff,
jobbigt.
Ja, du bara I gotta work my way up.
Ja. Det är 30 grader varmt här också.
Ja, men vi har ju varit runt och kikat så här. Ja, två utebassänger, helt enastående. Maten är ju grymt god ju. Det är ju liksom så här, det är inte de här fläskiga bufféerna som man kanske får på andra ställen, alltså det är, utan det här är ju, det är ju alltså för det första är det ju riktigt gott kryddat. Och ja. Så är det mycket olika goda rörer, extremt mycket fräscha grönsaker och fisk och ja.
Ja, det är ju riktigt bra thai-mat på buffén helt enkelt. Kanske inte jättemycket att välja på, men det som går att välja på är jättebra. Och fokus på ekologiska ingredienser.
Gott kaffe, inte att förglömma.
Kaffet är bra.
Sen har de ju tennisbanor in absurdum.
Oräkneliga tennisbanor.
Ja,
tennisbanor till horisontens rand.
Man hade säkert kunnat räkna dem om man var ute efter det. Men ja. Det såg oräkneligt ut.
Ja, det var tennisbanor under tak, tennisbanor utan tak.
Ja.
Volleybollplaner.
Det var de två varianterna.
Ja. De har säkert några under mark också. Ja,
volleybollplaner, friidrottsbana, 500 meters tartanbana, en väldigt udda konstig distans, men icke desto mindre.
Army-träningbana.
Army-träning. Det är som en stenåldersträningsbana, ja. I djungeln. Vi tittar in bara där faktiskt. Vi var inte ute där riktigt.
Nej, det låg lite bildäck och annat att klättra på.
Ja, rep på. Men det funkar säkert jättebra. Fotbollsplan, gym, massage, ja, det är egentligen det man kan önska sig av faciliteter.
Thai-boxningsring,
ja.
Det är ju du sugen på.
Ja, verkligen. Jag är lite av en fighter så. Just det här fysiska man mot man är ju verkligen min grej. Mycket så här kroppskontakt.
Ja, det gillar du. Full kontakt.
Ja. Ja. Sen har vi ju stranden då som ligger en 10-15 minuter därifrån, där vi ska ner och simma lite open water.
Ja.
Så att vi kan verkligen, och det är ganska lugnt. Det är väldigt lugnt här nu. Just nu
är det inte mycket folk alls, mer än vi 45 då.
Och vi är ju här i Apollos försorg, men det är också en träningsgrupp vi åker med som heter Terrible Tuesdays. Våran vän från Stockholm, Micke Nelker, och hans, det är egentligen hans klubb som han har dratt igång, en träningsgrupp som har blivit liksom en klubb. Så att vi är här, 43-45 pers.
Ja, alla är jättetrevliga.
Ja, inga barn med.
Inga barn.
Nej, vi reflekterade över det lite grann här tidigare. Jag frågade, ja men inga barn är med. Jag tänkte, ingen har sina barn med sig. Och var det lite så här underförstått att ingen fick ha med sig barn? Nej, det var faktiskt ett uttalat krav.
Ja.
Av någon anledning.
Det känns som att alla som är med har väldigt stort fokus på träning när de,
ja,
de släpar med sig cyklar från Sverige och ja, det är flera träningspass varje dag liksom. Så att det hade varit svårt att hinna
alla,
med barn,
det, man kan väl säga så här att det är alla träningsformer alla dagar, om man tolkar genomgången igår i vad folk ska träna så sätt. Så
ja.
Man kan simningar varje dag här med coach med de här tiderna, sen cykling här tänkte vi göra de här passen och löpning, de här, ja, träna allting alla dagar helt enkelt.
Det är bäst så kanske. Glömmer man inte av något pass?
Nej, verkligen inte. Nej, men så det är ett underbart forum. Så att vi pushar stenhårt för det här. Vi kan varmt rekommendera det.
Och på träningsläger.
Ja, vi kan ärligt säga att det här, alltså, jag känner redan nu så här att jag hade velat vara här mycket mer än 8 dagar än de 8 dagarna vi ska vara här. Jag hade velat lätt vara här 2 veckor eller 3 veckor. Och träna. Och löpningen vi sprang, det är också så här härligt, för att på många andra anläggningar eller i många andra sammanhang man åker, och så blir det ju mycket stadslöpning, eller så blir det ganska kanske lite mer oskärmig, där naturen inte är så inbjudande. Här är ju naturen vild omkring oss.
Ja.
Vi försökte ju sitta ute och spela in podd här nu vid poolen och med utsikt över de här djungelbeväxta kullarna, men det blåste ju lite för mycket för vårt mikrofonverktyg. Och vi, alltså, det är ju så jäkla coolt. Jag känner ju bara en sån en djupt primal lust att bara ge mig ut och bara
jag tror att
plöja upp och ner för backarna där.
Under den korta, eller i alla fall relativt korta joggingturen vi tog tidigare idag, så var 100 meter ungefär i alla fall, så utbrast du att det känns som Hawaii här. Det här känns som Hawaii.
Men det gör ju det, klimatet är varmt, det är fuktigt. Och sen är ju det är så här aggressivt grönt överallt. Det är så här prunkande, fuktigt, aggressivt. En aggressiv grönska.
Det surrar mycket inne bland bladen och
prasslar. Ja, fast det är ju inte,
det är djungelkänsla.
Ja, det är det, men det har inte varit några moskitos. Vi har inte varit några mygg och så.
Jag har sett några ödlor där ändå.
Ja, jag tyckte det var mycket kacklande hönor och tuppar och lite hundar och sådär, men känns extremt tryggt och säkert.
Ja, det var ju inte det här run with your dog som Elin håller på med. Det var mer run from your dog.
Ja, nej, men det var ju faktiskt inga hundar som sprang med oss. De stod ju bara där och tittade på oss lite, skällde kanske lite grann.
De skällde en del, men ja, tupparna känns ju lite. Elin sa att det var såna tuppfäktningstuppar.
Men det tror ju hon, det är ju hennes liksom. Hon tror ju att folk är elaka mot sina djur på alla andra platser i världen än i Sverige. Så att, det, jag tror inte det.
Nej,
jag gissar.
De anföll inte oss i alla fall.
Jag utgår ifrån att tuppfäktningsmarknaden är ändå ganska liten. Får man ju hoppas.
På de flesta platser är det ju så.
Ja.
Sen är det säkert prunkande på andra.
Ja, vi ska väl göra en podd senare veckan som kommer gå nästa vecka då, som blir så här 24 timmar på Tanja Pura. Eller 24 timmars träning. Eller ja, det blir ju inte 24 timmar. Vi kanske skiter i att spela in när vi sover. Men
vi får se hur vi gör upplägget där.
Så här real life Tanja Pura. Ja. Eller real life Thailand. Eller real life training.
Real life colting.
Ja, det får vi ju hela tiden här.
Vi har väl lite idéer där. Det kommer bli mer än en podd härifrån i alla fall.
Eftersom
vi är här så länge.
Eller se om vi hittar några intressanta profiler vi kan intervjua
det, och prata med. Det kan ju absolut hända.
Ja, verkligen.
Med lite tur.
Ja. Mm. Men idag har vi ju ett bra ämne att gå in på. Sen när vi kommer dit. Vi vill ju ha mycket omkring snack där, på gott och ont. En del gillar ju det, en del gillar det inte.
Nej.
Då får man ju, jag säger bara så här, då får man ju spola om man inte gillar vårt omkring snack.
Ja, det är svårt att i något forum överhuvudtaget plissa alla. Det går inte.
Nej, precis.
Det är helt omöjligt.
Ja, definitivt.
Så vi får nog göra på vårt sätt som vi är bekväma med, så får folk gilla det eller inte gilla det.
Ja,
så
exakt. Ja, vi har ju ändå övat på det här nu i 34 avsnitt tidigare. Det är 35, va?
Stämmer.
Snart
bra.
Får vi så här.
Du är bra på matte, eller bra på räkna.
Ja, just det. Vi får så här jubileumsavsnitt, så här, det 50 avsnittet. Och det 100, om man en gång kommer fram till det, det är ju så jättespännande. Kanske vi gör så här best of podd. Vi vill se klipper ihop grejer bara så här random.
Tror vi har så mycket så vi får ihop ett helt avsnitt med best of. Det kanske vi har då. Då kanske vi har det.
Nej, det tror jag kanske inte.
Jag personligen tycker inte att vi är så varma i poddkläderna än ändå efter de 5 avsnitt. Så att jag ser jag bara, det kommer jag bara bli bättre det här.
Ja, utan tvekan. Ja, visst är det så. Men vårt ämne idag kommer ju handla om, vi är ju på en passande nivå, eller på ett passande plats att prata om det här. För det kommer jag att prata om återigen. Vi har berört det tidigare. Det kommer handla om kolhydrater och träning. Eller kommer prata om det som Vinterstudion berörde och avhandlade i helgen, det var energibrist hos idrottare och faran och vådan med då att skära bort kolhydrater. Ämnet blir jag tror poddtiteln vi bestämde oss för är då, är det farligt att skära bort eller skära ner på kolhydrater? Men innan vi kommer dit så jag vill också följa upp lite grann om föregående avsnitten när vi pratade om kött och
folk hade mycket att säga om det.
Kött och miljö och kött och hälsa. Alltså debatten går ju i alla forum, inte bara i vårt eller i samhället i stort, är ju debatten extremt aktuell. Kött och hälsa var ju väldigt aktuell då naturligtvis, med tanke på det WHO:s köttland och som vi verkligen gick igenom i detalj, och där det är mer än någonting annat, det är liksom en massmedial anka i sammanhanget där risken, ja det har vi ju pratat om liksom, men det risken ökade från noll och ingenting med 20% eller vad det var, 18% från 0,018 från 0,012 till 0,018% eller vad det var, vid extremt stora mängder bacon. Ja. Man typ badar i bacon eller ja, och vilket ju inte har något sammanhang med den, med den typen av riktigt kött som vi, som vi pratar om här egentligen då, va.
Nej, precis.
Så att det där är ju, det där är ju omtalat och aktuellt på många sätt, men kött och miljö är ju jätteintressant och aktuellt, för nu har vi ju ett klimatmöte i Paris här i dagarna.
Mm.
Där man inte bara ska prata om kött, kan man förmodligen, eller där man inte alls kommer prata om kött, utan man kan, kanske då pratar om det som är de stora klimatfarorna på riktigt, vilket ju är fossila bränslen och
man får ju hoppas det.
Industri och ja, transporter, och det är ju den typen av stora globala frågor liksom som är. Såg du förresten, jag vet inte om du såg det, men det var ju, jag fick ju någon tweet med en länk till en artikel om Västerbottenskuriren om att Feministiskt initiativ i Umeå, man får förmoda att de är ganska stora där uppe av någon anledning, gissar jag det. Eller jag gissar bara det här, Umeå präglar sig lite grann som den, det är liksom så här lite centrum för den, men i alla fall så är det så här, det var det, men vad var våran kritik mot veganrörelsen eller just det veganismen, det är ju att den är ju inte, det har ju väldigt lite att göra med vad som är bra att äta, utan den är ju väldigt politiserad. Ja. Så att man är ju, det är ju väldigt sällan veganer inte också är extremt vänsterinriktade och samtidigt också extremt feministiskt drivna, så alltså det finns en politisk ideologi, och det kan man ju absolut få ha, det har ingen som helst, det finns liksom inga, det kan jag verkligen respektera, men det har ju väldigt lite med att göra med det som vi pratar om, huruvida kött är bra och nyttigt att äta liksom. Det är ju liksom helt andra, då drar man ju helt andra paralleller, och det blir ju så absurt så till och med att, kött är ett uttryck för ett manligt patriarkat och så vidare och bla bla, alltså det blir ju extremt, det dras ju extremt konstiga och långrandiga och ja. Alltså slutledningar ifrån det att kött är dåligt på så många andra sätt, men att kött är bra för oss att äta, det råder det ingen tvekan om. Men i alla fall då, så hade man kommit med det förslaget då i alla fall, eller lagt någon form av motion att man skulle ha en köttfri månad. Man skulle inte bara ha en köttfri dag, man skulle liksom ha en köttfri månad i kommunen.
I Umeå.
Ja, i Umeå. På förslag då.
Vadå, i alla skolor och på alla förvaltningar
typ, och ja, jag vet inte vad, jag vet inte om artikeln gick till botten med exakt vad det innebar, men i alla fall att det var i alla fall från det perspektivet att kött var den absolut största miljöboven. Det var vad man hade i alla fall i den här motionen då. Det var ju liksom värre än någonting annat. Och ja, det är ju då, har man ju då, hänvisar man åt till filmen Cowspiracy.
Så man la förslaget på en köttfri månad med hänvisning till att till de uppgifterna som de har tagit
ifrån den absoluta sanningen då, som Cowspiracy framställer då, där man ja, pratar liksom om att kött står för liksom 50% av problematiken, när sanningen är ifrån alla officiella siffror från exempelvis FN:s klimatkommission och så här, att den totala kostnaden för allt vårt ätande eller allt jordbruk, vad det nu innebär, all livsmedelsproduktion är någonstans mellan 12-14%. Och då är det ju all livsmedelsproduktion, även det, eller framförallt skulle jag vilja säga då, det är all den skit som vi absolut inte ska äta, som det som korna faktiskt äter och som de inte ska äta heller, med spannmål och soja och majs och den typen av undermåliga produkter egentligen.
Ja, just det. Så att, nej, det är väl inget bra underlag för en motion, Cowspiracy.
Det är väl inte ett bra underlag för någonting överhuvudtaget, ska jag säga. Det är ju en film som har blivit extremt hårt dissekerad och kritiserad för att överdriva något alldeles oerhört, eller att vinkla det något alldeles oerhört. Men ja, det lustiga är att Borås Tidning har på samma grej, för nu kör ju de här en klimatserie då. Och då var det också så här att man hänvisar mycket till Cowspiracy, och där var det siffror på 25% från kött och alltså så här, så att det är väldigt lätt att, det har ju blivit väldigt tydligt att även i massmedia så är man inte så här jättenoggrann med att kolla upp siffror, och utan man, det blir så här, man, ja, man ställer sig i hejaklacken och kritiserar kött, och det är väldigt tacksamt, och det är väldigt tacksamt att hoppa på köttet när sanningen är att det är en helt andra saker som man skulle jobba med istället då.
Propagandan blir sanningen liksom.
Ja, men så är det ju tyvärr ju. Och det blir väldigt onyanserat när man bara pratar om, när man, ja, man får ju, alltså man pratar om kött, och i det då lägger man allting från korv till hamburgare till ekokött till bacon.
Ja, så att vad det var det du sa till mig om det, vilken hotellkedja var det som hade
tagit bort bacon? Ja, Choice hade ju tagit bort bacon, och det var väl då både när du pratade om miljöpåverkan och att det var så farligt med bacon då liksom. Och det var ju också så att man bara känner att här vill man ta ett, här vill man liksom ja, här vill man vara så här populistiska då och liksom kolla lite grann åt vilket håll flaggan eller vinden blåser, vilket håll flaggan vajar, så tar man bort kött eller tar man bort bacon. Ja. Men sanningen är att okej, ska man ta bort sånt som är onyttigt och som är dåligt för oss, och då kan man ju verkligen börja med att ta bort allt som har socker i sig. Man kan ju börja med att ta bort all marmelad, man kan ta bort all jävla sylt, alla pannkakor, alla sötare yoghurtar, all juice och
alla frallor.
Alla frallor och så där va. Så att, men de har ju tydligen de gick ju på reträtten här nu då och ja, återinfört korv och bacon.
Jag gissar att det inte var helt populärt bland gästerna kanske.
Nej, men alltså om jag, nej verkligen inte precis, för att åker man och bor på ett hotell så vill man ju liksom kunna välja själv vad man vill äta. Det är ju liksom hela grejen med en hotellbuffé. Man vill ju inte ha, man vill inte ha en så här ett i absurdum så här livsmedelsverks styrt hotellfrukost där bara det som är sanktionerat av högre instans är godkänt.
Blir lite östtyskt.
Det blir lite östtyskt. Det blir en nyckelhålsmärkt frukost. Det ska bara vara grova frallor med lättmargarin och så är det lättmjölk till det.
Och gröt.
Och gröt möjligtvis. Ja. Och till middagen får man absolut inte dricka vin heller, för det finns, det kan bli farligt i vid övermåttans konsumtion där med och bla bla bla.
Ja, ja.
Alltså det är så jävla. Här har de god bacon du.
Den var riktigt bra.
Riktigt härligt, så här riktigt.
Det är inte ofta man får så bra bacon.
Riktigt schwein var det. Ja. Så ja, det var härligt. Det var så breda och tjocka och härligt crunchy i sin textur.
Nu längtar jag till frukostbuffén, bara för att du börjar prata om det.
Ja, men i Sverige kan ju baconen vara bedrövlig. Nu äter ju inte jag bacon någon annan. Jag äter ju bara bacon, jag skulle aldrig steka bacon hemma. Jag äter ju bara bacon på typ när jag är på hotell. Men, och då ska den vara fräsch och god också som i morse. Men i Sverige är den ju så här lite blöt och kladdig. Och
den bland... är ju antingen blöt och kladdig och typ så här lite sladdrig. Eller så är den...
I fliser, ja, alldeles för hårt. Svart och i fliser. Men det är ju så att jag tror inte alltid att det är bacon. Jag tror det är så där. Vad heter det? Det är någon form av ja, det är någon form av skinka och så där man steker också ibland. Det är någon billigare, sämre form av bacon faktiskt, men det skulle jag aldrig käka. Men idag var den ju ruskigt god.
Ja, det är ju, jag bacon, är benägen att hålla med.
Bacon och omelett och en massa färsk frukt och
tog du en omelett?
Ja, det gjorde jag.
Helt fantastiskt. Ja. Stod du och kollade på när han gjorde det?
Nej, jag gick iväg och hämtade maten till.
Han var väldigt skicklig.
Ja, han var snabb, han.
Ja.
Det kan ta tid det där ibland med omeletter, men ja, han bara vispade ihop det
så. Ja, jag var djupt imponerad. Jag var ju först i, av alla på hela hotellet i frukostmatsalen i morse.
Ja, okej.
Jag kunde inte sova.
Nej.
Så då stod jag där och pratade lite med han och kollade.
Jag vaknade vid 4 i morse. Jag somnade vid 11 någonting där, så vaknade vi 4. Då märkte jag att Elin också var vaken och tänkte så här, ska jag, det värsta man kan göra då är att börja prata med varandra så här, för att då, nej, man liksom, man får inte låtsas om att nu är det svårt att sova här, för att då blir det omöjligt att sova.
Eller hur?
Nej, men så tänkte jag så här, men jag kanske, så låg jag ett tag och tänkte, nej, men jag kanske går upp och jobbar lite någonting och så, ja, göra någonting vettigt. Det sämsta man kan göra är ju bara ligga och vänta. Men sen så, medan jag tänkte på det så somnade jag.
Ja, vad bra. Jag valde ändå.
Och då var jag otroligt trött när jag vaknade vid 7 sen.
Ja, men vad var klockan då liksom?
1 biologiskt, ja, typ.
Biologisk tid.
Biologisk tid, ja. Biologisk tid var klockan 1 på natten i min biologiska klocka.
Ja.
Som är djupt förvirrad just nu.
Ja, nej, jag valde faktiskt att ligga kvar och ja, slumra in och alla falla in och ur sömnen.
Ja.
Fram tills klockan var 6:30 och frukostmatsalen öppnade. Mm. Då gick jag upp och så gick jag dit.
Du tror hur ja, men det här skulle kunna varit dagens råd helvete då annars med Choice-kedjan, men de har ju tagit sitt förnuft till fånga där som tur är då.
Ja.
Ja.
Men jag tycker ändå att hela vårt huvudämne idag kanske faller under kategorin dra åt helvete lite grann.
Så är det ju. Ja. Men du berättade något kul för mig här som vi skojar lite grann så här om barn innan ja, i allmänhet så. Ja. Du hade ju hört din favoritkomiker Doug Stanhope hade ju pratat någonting om barn och miljö eller barn. Ja,
ja, barn och miljö, just när man snackar om miljö och kött då. Det var ju att ja, eftersom han inte har några barn så skulle han ju kunna köra en hel flotta av hummerjeepar till och från jobbet varje dag och orsaka ungefär lika mycket utsläpp då. Sen hur vetenskapliga hans siffror är, det får man nog ifrågasätta, men ja.
Ja.
Honom borde man lyssna på överlag. Han är väldigt rolig.
Ja, ja. Men barn, det kan jag verkligen tänka mig. Barn, det går ut, hos barnfamiljer går ju tvättmaskinerna i ett hela tiden. Och barn växer ju ur kläder i parti om minut. Och folk kan ju säga, prata hur mycket som helst om att de inte äter kött och försöker spara in och vara miljömedvetna. Men sanningen är ju att folk köper ju extremt mycket kläder till sina barn. Barn är ju, alltså barn är ju de värsta konsumenterna. Där är det liksom stor konsumtion. Du har aldrig någon gång i livet där det är sån rullians eller sån omsättning på prylar och kläder och grejer som hos barn.
Eller hur?
I allmänhet så kan man väl vara samvetsgrann. Det finns väl alltid människor som som kör med återvinning, och det, man kan väl, ja, man kan väl dra det där i absurdum också naturligtvis. Men
jag hade velat se några siffror på hur stor del av den här, de här julhandelsmiljarderna som är leksaker till barn som de egentligen bara leker med på julafton och sen glömmer av.
Ja, ja verkligen.
Och vad det på förresten miljön att, att producera alla de sakerna, ja, liksom.
Men och det kan man ju skoja om. Det är ju naturligtvis så, det är ju inte någonting, det ligger ju liksom inga seriösa resonemang där, men min åsikt är väl att man kan ju inte be om ursäkt för att man är människa och lever på jorden. Vi gör ju, vi bara genom att vi finns så gör vi liksom ett klimatavtryck.
Så
och,
är det ju.
Och det har ju människan alltid gjort och kommer alltid göra, och just det här att man ska gå runt med någon form av dåligt samvete, be om ursäkt och betala av någon form av liksom klimatavtryck. Alltså det blir ju liksom ett orimligt sätt att leva på, känns det som.
Tror du folk kommer bli sura för att vi attackerar barnen här?
Vi attackerar ju inte barn, vi skojar ju om det faktiskt. Ja. Det finns ju mycket man hade kunnat skoja om när det gäller barn, men det ska vi kanske inte göra riktigt det här nu då. Det finns ju ingenting som är så känsligt som att skoja. Det finns ju ingenting som är så heligt.
Tycker vi kan skoja lite mer om barn i framtiden kanske.
Ja, precis. Ja. Min favorit, en av mina svenska favoritdebattörer är ju David Eberhardt. Och han pratar ju mycket om det när barnet har makten. Han skriver ju extremt läsvärda kröniker i ämnet. Ja, överhuvudtaget läsvärda kröniker. Men han är ju verkligen så här liksom att barnen styr ju dagens värld. Eller styr ju dagens Sverige. Det är ju det här att föräldrar ska vara kompisar med sina barn och inte föräldrar, och barnen har stor makt helt enkelt,
ja,
och stort inflytande på gott och ont, men i synnerhet ont ska jag säga. Ja, ja, man vill inte, ja, exakt, men man vill inte vista sin barnstyrd miljö.
Det vill man absolut inte göra.
Nej.
Det gör vi inte just nu.
Nej, verkligen inte. Nej, absolut inte. Vi har inte sett ett barn. Jo, vi såg thailändska barn som simmar i morse.
Jag såg två barn nu när vi gick från lunchen.
Gjorde du det?
Ja.
Ja, jo, vi mötte dem där på den lilla trappan, ja. I den lilla naturnära härliga trappen.
Ja. Men överlag ont om barn här.
Mm. Men och det uppskattar man kanske på träningsläger. Det är tyst och fridfullt faktiskt. Jag har ju varit på träningsläger på sån här Bamseklubbshotell faktiskt, och på sån här typ åkt iväg och cyklat en vecka, och det är ju speciellt.
Ja.
Det går bra. Vi gillar barn.
Klart vi gillar
barn. Vi gillar barn jättemycket.
Vi behöver ju barn för att vår mänsklighet ska leva vidare.
Ja, men det är ju också, men det är väl kanske en av de delarna som en del andra debattörer lyfter liksom, att det stora klimathotet idag är ju helt enkelt att det kanske har varit en för kraftig befolkningstillväxt hittills, och att det kanske inte är meningen att jorden ska idealiskt befolkas av 9,5-10-11 miljarder människor. Att det liksom finns ett problem i det. Och ja, alltså, överhuvudtaget ett rättviseperspektiv blir ju väldigt svårt. För livet är ju inte väldigt rättvist och jorden är inte rättvis. Och, ja, när vi var i Norge förra veckan så sa ju en av de här deltagarna. För vi var ju på en konferens om ekologisk mat,
ja,
som jag föreläste på. Och då sa ju en av de föreläsarna pratar ju, vi fick ju frågan så här, ja, men hur skulle det gå om alla i hela världen, eller hur skulle det gå, och då sa vi ju det, alla vi som frågade, att det är fullständigt orimligt att relatera till vad alla i hela världen skulle göra. Det går liksom inte att jobba utifrån de premisserna, utan man får jobba mycket mer lokalt och regionalt. Vad kan jag göra här, vad kan vi göra här, och vad kan vi, alltså att ja, man äter mat som är så närodlad som det bara går, och att man ser till att verka liksom i det lokala, regionala på ett så bra sätt. Hur kan vi i det här fallet, och hur kan vi i Norge se till att våran mat är så bra producerad och så bra, så ekologisk och så miljövänlig, och ja, nyttig mat blir ju också per definition miljövänlig. För nyttig mat ska inte ha producerats i typ Argentina och sen forslas till Japan. Och sådär. Så att det blir ju liksom mycket av debatten kring miljö och ansvar och solidaritet. Den blir extremt verklighetsfrånvänd. Så att vi har fått en del feedback, och väldigt många hänvisar ju så här till Cowspiracy och så vidare, och ja, ditten och datten.
Ja.
Ja, det får man göra om man vill. Ja.
Det får man inte göra. Ja. Cowspiracy är en bra film, men ja, den har inte så bra siffror.
Jag tycker ju att Terminator 2 är en ganska bra film också, för den såg jag på planet igår, men den har inte heller någonting med verkligheten att göra.
Så du drog en klassiker där.
Ja, jag gjorde det. Jag hade liksom så här bara tänkt, ja, men det är ändå lätt. Jag var ju väldigt trött när jag kollade på den, och ändå så här ville jag inte somna för vi skulle gå av planet sen några timmar senare, så att jag, ja, Terminator 2, en klassiker.
Jag tog ju en film som bidrog till lite inspiration för träning och sånt här liksom.
Ja.
En atlets resa genom livet.
Ja, Pac-Man.
Manny Pacquiao, ja.
Mm.
boxaren. Det var bra.
Ja, men jag tyckte det var lite, det var inga såna superfilmer där. Det var väldigt mycket asiatiska filmer och
mycket Bollywood.
Ja, mycket Bollywoodfilmer var också. Qatar Airways. Så att det var inte många, i vanliga fall brukar finnas många bra så klassiska filmer liksom, härliga. Men ja,
Bullet hade de.
Bullet hade de faktiskt, men han har jag sett flera gånger så jag var inte så sugen på serien igen.
Nej.
Ha, nej men det om det. Hade vi något annat där som vi ville raljera över i vanlig ordning?
Nej. Det vet jag inte om vi hade faktiskt.
Nej.
Vi hade raljerat tillräckligt nu kanske.
Nej men vi kommer att raljera. Vi kommer in på själva raljerandet alldeles strax. Men det, vi hade väl ingenting mer. Jag hade ju lite sån, ja det var ju lite grann det med kött, alltså kött och miljö. Men jag känner väl att det där behöver vi inte dra en vända till. Men jag kan ju få lyssna på våra avsnitt där helt enkelt. Så man,
eller hur?
Ja, man får,
det var lite uppföljning bara.
Ja, precis. Nej men då så, ska vi gå på ämnet, själva ämnet då?
Det tycker jag.
Så tar vi ett ganska, har vi ett ganska kort och lätt uppsnack idag här helt enkelt.
Ja, vad gött. Det kommer ju säkert uppskattas av vissa.
Men det här som vi ska prata om nu, det har ju verkligen varit som en röd tråd genom podden. Vi har pratat om det flera gånger tidigare och
det är väl egentligen som en röd tråd genom allt som du gör.
Delvis är det ju det, men om, ja det är det ju, om man pratar om mat som en röd tråd är det ju det. Om man pratar om mat och hälsa som en röd tråd så är det ju också det. Om man pratar om mat och hälsa som en grund för prestation så är ju det också sant. Och det gäller ju liksom för alla människor. Och det är ju en av de viktigaste bitarna som jag pratade om när jag föreläser. Det är ju att det finns ju ingen skillnad. Det är ju ingen skillnad på en idrottsman och en vanlig människa i hänseende till behovet av grundläggande hälsa. Eller alltså hur vi fungerar biokemiskt. Och om vi tänker långsiktigt att någonstans, ja, i hur man fungerar och hur vi fungerar så är ju idrottsmän och vanliga människor precis likadana i de sammanhangen. Och att mat också gör det största avtrycket i långsiktig hälsa är också gemensamt för idrottsmän och vanliga människor. Ja, men det är ganska fascinerande för jag låg och tänkte på det här då. Blir liksom lite omständigt igen här, men jag låg och tänkte på det igår. Tänkte jag så här, så otroligt många idrottsmän som jag vet genom åren som har kommit och gått, som liksom haft så här korta tomteblås till karriärer och varit fantastiska en kort period och sen bara fallit bort. Alltså nu tänker jag framförallt på triathlon då.
Ja.
Med människor som har haft, varit duktiga en säsong och sen bara försvunnit liksom. De har bara, nej, de bara, och jättemycket exempel på utbrändhet och gått in i väggen och sjukdomar och det ena med det andra. Och det är ju väl, och det där är ju så, är det ju i varje idrott om man studerar det på djupet. Och jag är så oerhört säker på att det har med maten att göra i många olika sammanhang då. Därför att det finns ju idrottsmän, om vi tänker prata om elitidrottare, så är de ju väldigt stryktåliga per definition pratar vi om. Konditionsidrottare, så är ju en av grundförutsättningarna för att bli en konditionsidrottare av nationell klass, men ännu större då att bli av internationell klass, så krävs att man är extremt slitstark, men att man är väldigt motståndskraftig mot om vi nu ska kalla det för missbruk, det är ett felaktigt ord kanske, men man ska vara stryktålig helt enkelt. Man ska klara av att återhämta sig fort ifrån påfrestningar och man ska tåla mycket helt enkelt. Man ska vara jävligt stryktålig, och det är ju säkert en genetisk disposition i många fall naturligtvis, att man har den grunden. Men det har man ju ett tag. Men om man liksom äter fel eller tränar fel så bryts ju även den starkaste individen ner. Alltså ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Och pratar man om grundläggande hälsa så är det ju fullständigt ointressant att ha, okej, man kan ha kvar sin superhöga syreupptagningsförmåga, man kan vara biomekaniskt sund och man kan ha skillsen teknikmässigt, men det kan ju vara någonting som ligger i kroppens biokemi som slutar att fungera. Det kan vara någonting som har med kroppens hormonella system som slutar att fungera. Det kan ha med saker som liksom inte syns på ytan, som inte har direkt med idrotten att göra, som gör att man faller igenom som både som idrottare men också som människa faktiskt. Mm. Och det är så många exempel på det, och det är så lustigt. Jag tänkte på det här, typ så här, ja, idrottare, typiskt av triatleter slutet på 90-talet så här, och det var snack om vad de åt jävligt mycket socker, och det var någon tjej som var väldigt duktig ett tag som, ja, hon käkade liksom bara Snickers när hon tränade och mycket skräpmat och så här, och folk var så här, ja, det är fantastiskt vad man kan göra, det är fantastiskt vad man kan prestera bara på Snickers och så här. Ja, det kan man göra, man kan göra det 6 månader eller 1 år och sen så är karriären slut, och sen så kanske det blir konsekvenser även i övriga livet. Och så att, precis, ja. det är så viktigt att poängtera att många idrottsmän blir ju inte duktiga tack vare det de gör, de blir duktiga trots det de gör. Precis. De blir duktiga trots det de gör, och de blir duktiga ett kort tag och sen så är det kanske slut. Så att det finns ju någonstans, finns ju liksom en källa av hälsa, det finns en källa, en ungdomlig kända av hälsa och styrka som man liksom inte kan ösa ur hur länge som helst, för då sinar den källan och man måste fylla på den och investera i den, och där är ju idrottsmän och människor, vanliga människor, precis likadana, och att maten har en extremt stor påverkan och inverkan. Det är ju någonstans en grund, och idrottsrörelsen har varit embarmliga på att prata om hälsa och att överhuvudtaget relatera kring och till mat som någonting som bygger hälsa, utan man pratar väldigt mycket om mat som bränsle.
Ja.
Mat är bensin.
Och det var det som hände nu då, som är anledningen till att vi har det här som vårt huvudämne.
Ja, och då pratar man om mat som bränsle, mat som bensin, och då är det alltid så att man pratar om socker och kolhydrater som det absolut nödvändigaste och viktigaste. Och det som är upprinnelsen till att vi pratar om det nu då, det var ju att i Vinterstudion här i helgen, jag vet inte om det var lördags eller söndags, jag tror det var söndags faktiskt, så pratar man om energibrist som ett stort problem. Ett stort problem då för skidåkare i synnerhet, i det här fallet då skidåkare och skidskyttar och de exemplen, och det var ju i det forumet också då, Vinterstudion, men också för idrottsmän i allmänhet. Ja. Elitidrottare. Mm. Energibrist, och inte då som en ätstörning, utan bara att man åt liksom för lite eller fick för lite energi.
I hela livet i stort, eller vid prestation,
ja,
eller?
Ja, i träningslivet, eller så i allmänhet då liksom. Ja. Och det är klart att i konditionsidrotter som är viktbärande, så finns det ju det finns ju någonstans en vilja hos idrottarna att optimera sin vikt. Så är det ju naturligtvis, så att man blir liksom så tunn man kan vara, eller så lätt man kan vara, men ändå bibehålla hälsan. Och så är det ju för löpare och skidåkare och cyklister, och inte så mycket hos simmare, men även triatleter, och Många har ju det i sin idrott. Man håller på med rodd exempelvis, och om man ligger på en viktgräns, så ska man ju ner under viktgränsen. Så det är ju någonting som många håller på att kämpa med, men det är ju, man ser ju liksom inga, man ser ju liksom inga överviktiga triatleter i världsklass, eller man ser ju liksom inga.
Det är ju en del i idrotten.
Det är en del i idrotten, men samtidigt finns ju den hälsosamma adaption till att äta bra och träna bra, så lägger sig kroppen på en vikt som finns, som är sund, och där någonstans kan man manipulera lite grann. Just när man pratar om energibrist, så var ju liksom hela grejen där, och att idrottsmän äter för lite, och det gavs några exempel, bland annat en skidskytt, en tjej då, som inte hade haft mens på 7 år, vilket ju för mig låter mer som en uttalad ätstörning, om jag ska vara ärlig. Ja. Men det var ju hela grejen såhär, och jag kan ju sympatisera med att det är lätt för idrottsmän att bli neurotiska i det här då, att viktminskningen i sig blir... det blir ett mål i sig, och att prestationen inte blir målet, ja, utan att vikten blir det viktiga, och det är ju ett jätteproblem naturligtvis, va. Men då blev det ju så lustigt, tycker jag, i den här diskussionen då, att om man nu ska prata om energibrist, och då kan man ju säga så här, ja, idrottsmän som tränar mycket, som kanske tränar 2 pass om dagen, man tränar 4 timmar eller 5 timmar, sen har man lite annat att göra, ja, så är det kanske svårt, det är svårt att liksom kanske äta så mycket som det krävs då för att bibehålla en normal vikt. Okej, det kan ju vara kanske för vissa människor. Men då är ju det bästa sättet att se till att man får mycket energi i maten, det är ju att man äter mat med mycket fett i.
Ja,
och för de som inte har koll på näringslära och detaljer, så kan man säga att 1 gram kolhydrater ger ju 4 kilokalorier, likaså 1 gram protein, medan 1 gram, ja, protein är inte egentligen meningen att det ska ge oss energi överhuvudtaget, men 1 gram fett ger ju oss 9 kilokalorier.
Mer än dubbelt så mycket då, alltså.
Mer än dubbelt så mycket. Så fett är ju väldigt energitätt på det sättet.
Ja.
Så att om det är någonting man skulle lyfta i den frågan kring energibrist och idrottare, så är det ju rådet att äta mer fett. För samtidigt blir ju maten, för måltider med mera fett i, blir ju mycket mindre volymmässigt.
Mindre volym att stoppa i sig liksom.
Mindre volym att stoppa i sig, istället för att sitta där med 3 kilo ris och trycka i sig varje dag, eller alltså stora mängder svårsmält, stärkelserik mat med fibrer och så vidare och så vidare. Där man får äta och äta och äta och äta, tugga, och så man ska ha matsmältning på det och sådär. Och sen den maten som också driver då mycket insulin. Så har man ju måltiden mycket mer fett i, som blir betydligt mindre volymmässigt, som dessutom ger smak och som dessutom skänker mättnad, och som där då fett är en naturlig komponent i något i den bästa maten som naturen har att tillhandahålla.
Mm.
Och det är ju typiskt sån mat som jag pushar hårt för. Det är ju kött och det är fisk och det är ägg.
Men det var inte det de sa i Vinterstudion.
Och det är naturliga oljor. Nej, det var det inte, utan då var det direkt vinklat då att det är farligt att skära ner på kolhydraterna. Då det var så här, man måste äta mer kolhydrater.
Ja.
Och det blir så här, för mig blir det så här in absurdum, för då tänker man så här, men kroppen är en bil. Vad maten, alltså kvaliteten på maten är ju ointressant, utan det är bara liksom energiaspekten i det hela. Okej, okay, äta mera kolhydrater. Ja, det är ju det lättaste som finns, är att dra det, då vill man ha mer energi i det hänseendet, så kunde det inte vara lättare. Man kan man dricka en liten läsk, eller då ska man köpa en påse godis, eller då ska man äta en bulle. För grejen är, när man börjar äta en bulle eller äta godis, så blir man sugen på att äta mer av samma. Så, det, så att vill man se till att man får i sig mycket energi från den typen av mat, så är det ju jätteenkelt. För att det är ju exakt det som, och det är ju exakt det som är hela problem, som är problemet med folkhälsan i stort. Det är ju att socker driver aptit. Ja. Och det driver aptit och man blir inte mätt, och det är väldigt, väldigt negativa konsekvenser. Så att den retoriken är ju extremt konstig. Sanningen är ju att matens uppgift är ju inte att ge oss energi i första hand. Matens uppgift är just att bygga hälsa. Alltså om vi pratar om så här, ja, vi måste fylla på energidepåerna, och det är en sån uttjatad jävla, det är ett sånt uttjatat råd, eller en sån uttjatad sanning från idrottsrörelsen. Nu ska vi fylla på här, vi måste fylla på depåer, vi måste återhämta oss. Det är viktigt liksom, fylla på, bla bla bla, i våra extremt små kolhydratdepåer som vi ändå har att lagra. Så ingenting kunde ju vara lättare att göra än att fylla på de depåerna, om det nu ska vara målet. Matens uppgift är ju att fylla på hälsodepåerna, tycker jag. Det är ju en mycket mer långsiktig metodik, och det finns ju ingenting, det finns ju inget motsatsförhållande emellan att man både återhämtar sig energimässigt, för all mat innehåller ju energi också naturligtvis, men att också fylla på hälsodepåerna. Har man fokus på väldigt kolhydratrik mat, så kan man kanske visserligen fylla på sina energidepåer, sina väldigt flyktiga energidepåer, där man hela tiden är tvungen att äta, äta, äta. Men det betyder inte att man fyller på sina hälsodepåer överhuvudtaget.
Nej.
Tvärtom kan det betyda att man utarmar sina hälsodepåer, eftersom det är hela tiden insulindriven ätning, det är hela tiden en insulindriven biokemisk process. Och så finns det i den här kolhydrathysterin då, finns ju en utpräglad fettskräck och en fetträdsla. Det finns ju inte en konditionsidrottare i Sverige, i synnerhet inte om man är tjej, som inte har till stora delar kommit i kontakt med den här fetträdslan då. Så finns det en vikt, finns det en önskan om viktnedgång, eller finns det liksom en inbyggd någonstans strävan om att optimera kroppsvikt, så finns det också en fetträdsla i det.
Mm.
Och det är ju ett jätteproblem, det leder ju till ohälsa, det leder till ätstörningar.
Men vad var alla de här sakerna som de räknade upp i vinterstudion då, som var farliga med att skära ner på kolhydrater? De hade väl en hel lista, fick vi inte?
Det är så löjligt så.
Vi fick väldigt mycket meddelanden om det här inslaget innan vi själva hade sett det.
Absolut, det är verkligen löjligt. Men då var det så här att problemet då med vad händer om man tar bort kolhydraterna? För det första är ju så här, det är väl ingen som har sagt, det är väl ingen som påstår i något sammanhang att man tar bort kolhydraterna, alltså helt och hållet. Det är ju väldigt, väldigt svårt. Då får man ju gå på en extremt utpräglad LCHF-kost. Och det är ju ingen som påstår att man ska göra. Däremot så är det ju många som, däribland jag, som förespråkar en liberal LCHF kanske som idrottare. Då är man ju någonstans på 150 gram kolhydrater per dag om man tränar mycket. Så det är ju verkligen inte helt och hållet befriat. Men då så, och det här är ju då idrottsnutritionisten och doktoranden på Karolinska institutet, Petra Lundström.
Din gamla favorit?
Nej, hon är ju så präglad av det. Hon är präglad av sin kultur helt enkelt så. Men jag tycker hon är helt fel ute i det hon pratar om, för att jag tycker hon sänder helt fel signaler. Det är ju samma person som vi gjorde ett program om i våras, där vi pratade om kostråd till motionärer. Hon var ju, satt ju i en morgonsoffa tror jag, och pratade om löpning för, eller träning för motionärer. Det var väl innan då löpartävlingar på våren då tror jag.
Ja, det
stämmer va?
Ja,
innan Göteborgsvarvet kanske det var.
Ja, jag är inte helt säker, men jag tror att det kan vara att du kan vara rätt ute där. Ja.
Men då var det ju så här, vad ska man äta när man ska träna då som motionär två gånger i veckan? Men då var det ju ett helt bord med bröd och...
Det kommer jag ihåg däremot. Ja. Det var yoghurt och O'boy.
Sötad yoghurt var det.
Ja. O'boy. Rostmackor
och risifrutti och Gainomax och ja, det var det ena värre än det andra, pasta och ja, det var ett helt bord fullt med stärkelse helt enkelt.
Så var det nog.
Fylla på depåerna. Mm. Ja. Det vill jag ju säga här som en passus, att om det är någonting som nu, om vi bara kort pratar om träning för motionärer eller för vanliga människor, man ska komma ihåg att det är väldigt, väldigt få som kan klassificeras som elitidrottare. Och även elitidrottare blir ju vanliga motionärer förr eller senare. Och någonstans så motion kommer ju alltid vara en viktig komponent livet igenom för att bibehålla hälsa och livslång hälsa. Men då är det ju så att hela poängen med att vara motionär, det är ju att under några timmar i veckan få befinna sig i ett tillstånd av fettförbränning helt enkelt. Mm. Med företrädesvis då låga insulinnivåer. Och äter man det som man skulle vilja betrakta som en normal och vanlig kost idag, så blir det ju oerhört mycket stärkelse och kolhydrater ändå. Så att om det är någon gång man inte behöver fylla på de här depåerna i onödan och vräka i sig socker och boosta insulinet innan man tränar och liksom hamna i ett sockerförbrännande läge, så är det ju i samband med träning. Så att där är det ju, där är det också väldigt, väldigt konstigt. Och ja, för även tränande människor kan råka ut för ätrelaterade sjukdomar. Alltså det, diabetes typ 2 är ett problem som kan drabba vem som helst som äter socker. Alltså ett, ja, vad ska man säga, kolhydratallergi helt enkelt. Ja, det är ju egentligen där diabetes typ 2 är. Ja. Andra följdsjukdomar. Det finns tillräckligt många överviktiga motionärer där ute som liksom inte förstår sambandet, som använder träning som ett sätt att överäta godis och socker. Mm. Så att ett väldigt bra råd, om man hade velat vara en idrottsnutritionist som gör någonting för folkhälsan på riktigt, som hade velat sagt någonting som verkligen kan påverka människor i positiv riktning, så skulle man säga så här att ta chansen att träna på låga insulinnivåer, ta chansen att träna på fastande mage. Vanliga människor äter så mycket kolhydrater ändå hela tiden, jämnt och ständigt, att man behöver absolut inte äta någonting extra när man ska motionera 45 minuter, en timme, en och en halv timme. Det hade ju varit någonting bra att säga istället för att komma med den, med den extremt löjliga men väldigt också förutsägbara rådet.
Ja.
Vad ska vi se då? Vad sa hon här då? Då har vi fick lite bilder skickade till oss, va?
Ja, vi fick en bild skickad med en lista där.
Ja. Då står det så här: vad händer om man tar bort kolhydraterna? svt.se/vintersport.
Ja.
Ökar frekvensen av förkylningar. Första.
Jag personligen upplever det motsatta där då.
Jag kan ju säga att som då elitidrottare, eller ja, som före detta elitidrottare, eller ja, men en person som fortfarande tränar som elitidrottare men kanske inte är fullt, men i alla fall, så är det precis tvärtom skulle jag säga.
Mm.
Och min egen resa, att jag gick från att vinna ett SM till att ta medalj på VM, hängde väldigt mycket på att jag slutade vara sjuk. Och jag är ju idag, tar i trä, aldrig sjuk. Och exakt samma resultat upplever jag att alla andra människor som har reviderat sin kost i att ta bort kolhydrater och socker också upplever, att man är mycket, mycket
mindre. Reducerar dem i alla fall.
Reducerar dem. Ja. Ja, men alltså skär bort väldigt mycket av det typ mjölbaserade maten och sockerbaserade maten. Ja. Man hade ju kolhydrater i broccoli också. Men att man äter bättre helt enkelt.
Mm.
Så är det ju så att det minskar ju frekvensen av förkylningar, det minskar ju frekvensen av infektionssjukdomar, det minskar frekvensen av så här, övre luftvägsinfektioner. Alltså det är ju en generellt sett betydligt bättre hälsa i det. Så att det är ju en fruktansvärt...
Det tycker du tvärtom helt enkelt.
Ja, det tycker jag verkligen tvärtom. Det är väldigt konstigt att man gör ett sånt inslag med henne i tv, tycker jag överhuvudtaget, utan att det finns en enda vettig människa som kan bemöta en sån här grundlösa påstående.
Mm.
Så att där är ju, det har hon ju helt fel i. Och sen står det så här: risk för brist på mineraler och vitaminer. Det är ju skrattretande. Socker... Och raffinerade kolhydrater innehåller ju inga vitaminer eller mineraler överhuvudtaget värda att tala om. Snarare så utarmar det ju kroppen på mineraler och vitaminer.
Ja.
Jag menar...
Tvärtom där också då?
Absolut.
Ja.
Kött och ägg, det är ju fantastisk mat. Färska, fräscha grönsaker är ju fantastiskt. Okej, då kan man säga så här, men frukt då? Ja, frukt har inte en chans emot en härlig fräsch grönsallad med broccoli, avokado, spenat och grönkål och den typen av grönsaker. Så att det är ju fullständigt vansinnigt. Bröd är ju helt kast. Alltså okej, men det innehåller det här och det här. Ja, fast det är fortfarande i marginell nivå jämfört med vad naturlig, oraffinerad och fettrik mat eller mer paleo, stenålder, känslig avkost, vad det innehåller då.
Ja.
Så det är också helt fel.
Mm.
Vad skulle vara bra med en tallrik snabbmakroner, ketchup och köper köttbullar egentligen? Vilka fantastiska mineraler och vitaminer finns det i det?
Jag kan inte svara på det.
Nej, precis. Men jag skulle vilja att de svarar på det. Vad fint, vad är det som är så fantastiskt i en tallrik med cornflakes liksom? Det skulle jag veta. Nej, precis. Nej,
det är cornflakes. Nej, det är inte ens gott.
Nej, en del skulle jag säga.
Ketchup är gott.
Okay, ja, nej, ja, tycker du det?
Ja, jag gillar ketchup.
Jag tycker, jag har faktiskt aldrig varit en sån ketchup-fan faktiskt.
Nej. Jag gillar Heinz bättre än Felix.
Är det så? Ja, jag har aldrig varit en stor ketchup-fan.
Nej.
Prinsesstårta däremot har en väldigt hög halt av mineraler och vitaminer. Det kan verkligen rekommenderas som återhämtning. Men sen kommer vi in här nu på riktigt, riktigt provocerande grejer här. Låga testosteronhalter pratar hon om här.
Ja.
Och det är ju fullständigt vansinnigt. För att om det är någonting, jag ska säga så här, Vill man boosta sina testosteronhalter så kan man pröva att inte äta överhuvudtaget ett tag. För att det är då man verkligen boostar det. Om det är någonting som sänker testosteron och ökar stressen, så är det kombinationen insulin och kortisol och adrenalin. Och det ser vi ju här, folk som överdriver sitt sockerätande och som stressar mycket. Män typiskt då hamnar ju i någon form av, för kvinnor vill ju inte ha höga testosteronhalter ändå, men män i 40-årsåldern går in i det typiska manliga klimakteriet. Det här pratar vi om när vi pratar om korttidsfasta. Så ett sätt att boosta det här, det är ju att skära ner väldigt mycket på socker, testa att korttidsfasta en dag i veckan, stimulera då den naturliga produktionen av testosteron och HGH som får sin boost av stora och långa ätfönster. Så att det är ju också en absurditet. Snarare är det ju så att hård och långvarig konditionsträning med bristande hälsa eller med mat som inte stimulerar hälsan, det ger kraftigt negativt hormonell påverkan. Det är ju det som i sin tur sen leder till överträning.
Ja.
Så det såg vi också.
Det här tycker vi också tvärtom.
Och inte bara tycker tvärtom, det är tvärtom.
Ja.
Låga östrogenhalter, menstruationen kommer aldrig igång, blir regelbunden, eller ja, menstruationen uteblir helt enkelt.
Ja.
Ja. Och jag kan bara säga att nu är inte jag någon expert på det kvinnliga hormonella systemet, men det funkar ju i stort på samma sätt som det manliga systemet liksom. Jag vet inte hur östrogen, hur det stimuleras, men typiskt är det ju så att om man generaliserar lite grann, så finns ju ingen kvinna med den typen av ätstörning som äter en tillfredsställande mängd fett, utan det är ju en utpräglad fetträdsla som ligger i botten. För det finns ju liksom inga LCHF ätande kvinnor som inte får mens, om man säger så, som äter tillräckligt mycket med bra fett, även om man skär bort kolhydrater. Jag har aldrig någonsin hört talas om någon kvinna som äter mera low carb men tillfredsställande mängd goda fetter som inte har mens. Nej. Det har jag aldrig hört talas om faktiskt. Så att det här är ju också en typisk konstruktion med bakvänd retorik, där det ligger liksom en fetträdsla i botten, och sen att man generellt sett äter fel mat helt enkelt då.
Ja.
Mm. Så att det har ingenting med kolhydraterna att göra helt enkelt. Den skulle formuleras på ett helt annat sätt.
Mm.
Mindre mängd muskelmassa. Okej, okay. Jag skulle vilja säga så här att om man boostar sina hormoner på ett bra sätt, så har man, bibehåller och bygger man och återhämtar sig betydligt bättre. Muskelmassa har ju väldigt lite att göra med huruvida man tar bort kolhydraterna eller inte, eller ja, äter mindre kolhydrater. Så det är också en jättekonstig retorik.
Ja.
Faktiskt. Sen har vi en enda punkt där då som jag kan hålla med om lite grann då. Det står ökad risk för vätskebrist. Ja, okej. Okay. Det kan man ju till viss del hålla med om, därför att under förutsättning att man av någon anledning inte dricker då när man är i övrigt liksom, men att kolhydrater binder ju vätska i kroppen, och man får ju helt enkelt se till att följa sin naturliga drift att dricka och vara törstig helt enkelt.
Ja. Och är det så att man behöver dricka mer och eller oftare då om man äter mindre kolhydrater?
Det beror väl på vad man ska göra kanske, men jag är ju, alltså i träning är det ju absolut inga problem tycker jag, och jag är ju en anhängare av det här train low, race high, och är det så att man skulle då tävlat i värme, så har man ju ätit lite mer kolhydrater, och då, alltså det är ju väldigt lätt att fylla upp de här depåerna med vad det nu är, motsvarande 2000 kalorier i kolhydrater i kroppen. Alltså det där att äta en dag med lite mer kolhydrater i, så är de ju välfyllda, och då får man ju med sig vätskan i det också liksom. Sen handlar det ju alltid under idrott och motion mycket mer om vad man tillför för vätska under tiden.
Ja. Och du har ju tidigare sagt att man ska dricka mer om man har fastedagar under de dagarna.
Ja, det måste man ju naturligtvis göra. Ja. Det är för att maten tillför vätska annars också. Och det är ju viktigt, och det känner man ju att man är törstigare, eller och det är ju naturligt att dricka mer då. Det är ju ingen idrottare som ställer upp ett maraton och som bara använder den vätskan man har laddat upp innan, utan det handlar ju mycket mer om en vana att dricka under tiden. Så det är också en väldigt konstig retorik, framförallt ett otroligt dumt skäl att vräka i sig socker, för det skulle binda vätska på något sätt då.
Ja.
Konstigt. Ökad risk för skador. Det är också så svårt att besvara den dumma, alltså svårt att bemöta ett sånt, en sån dum retorik. Varför skulle det vara ökad risk för skador egentligen?
Vilken sorts skador då?
Ja, vilken sorts skador då? Skador uppkommer väl på helt andra grunder än att än att ha, så snarare säga så att med mycket socker i kroppen så blir man mer inflammationskänslig i musklerna, och det borde ju rimligtvis leda till mycket skador.
Ja.
Så att det är också ett jättekonstigt argument som inte har någonting med sanningen att göra. Utan att har man tvångsmässiga neuroser kring sin mat med sockerberoende, så kanske man har samma tvångsmässiga neuroser kring sin träning. Och det handlar liksom om att uppfylla vissa dogmer, och det i sig leder väl till skador kanske då. Men att det skulle ha någonting med att man äter mindre kolhydrater att göra, det är ju fullständigt vansinnigt ju.
Mm.
Det är fullständigt befängt ju.
Ja.
Sen kommer vi till en punkt här som ju är, som är skrattretande dum. Man får mer problem med magen när man tar bort kolhydrater. Och är det någonting som LCHF-människor kan vittna om, det är ju att deras IBS-problem försvinner, eller att matsmältningen blir mycket bättre.
Ja, ja faktiskt, det har man från väldigt mycket människor.
Ja, alltså fort man slutar äta spannmål så blir magen bättre.
Mm.
Matsmältningen blir bättre, toalettbesöken blir regelbundnare och bättre, och ja, mindre problem för löparmage eller vad man ska säga.
Mm.
Så det där är ju en sån, alltså om det är någonting fett gör, så är det ju liksom att stabilisera magen, eller naturlig riktig mat. När det är någonting som spannmål gör och socker gör, så är ju det att förstöra matsmältningen ordentligt. Så det där är ju en punkt som är så fullständigt tagen ur luften, fullständigt vansinnigt. Hon har ju tagit allting här som är fördelen med att skära bort, fördelen med att skära bort kolhydraterna, och så vänt på det.
Hon har gjort en 180 graders
ja,
felvändning.
Ja, det här är, det här är liksom som, det här är ju liksom som Copernicus och Galilei ska liksom förklara att jorden är rund och att vi kretsar kring solen, och så blir det tvärtom liksom.
Ja.
Ja, det är som vansinnigt. Sämre välbefinnande. Ja, det är klart, om man tycker att det är ett välbefinnande att vara kolhydratmissbrukare eller sockermissbrukare, eller att hela tiden vara aptitdriven och aldrig känna sig mätt, så om det är att vara, om det är att må bra, så ja visst, då är det sämre välbefinnande. Men om man tycker att det är välbefinnande att vara mätt och att äta god mat och att äta naturlig oraffinerad mat, så är ju det betydligt bättre välbefinnande att skära bort, skära ner på kolhydraterna lite grann.
Ja. Men ja,
så att jag kan väl säga att hon har noll, hon har ju noll, hon har ju inga rätt alls.
Nej.
Alla fel.
Varför får hon vara med i vinterstudien då?
Nej, det är ju för att hon är
ett väldigt populärt program, eller vinterstudion.
Det är ju för att hon sitter liksom med, hon är idrottsnutritionist, och så är ju det här gamla dogmer och sanningar som är tacksamt att höra. Men folk älskar ju att höra att man får äta mer socker och godis och kolhydrater, och att folk älskar ju att höra att bara för att man tränar mycket så får man äta mer skräp. Och det är ju väldigt tacksamt att prata om. Och sen är det ju naturligtvis så att i ett tävlingsläge så funkar ju socker och kolhydrater jättebra. Och det är ju jag är den sista att argumentera med. Jag menar, att men när man som skidåkare eller idrottsman eller löpare till atlet dricker sportdryck eller cola eller Red Bull eller tar en gel under tävling, så funkar ju det svinbra. Men det har ju ingenting med vad man ska äta innan loppet, eller vad man äter i sin vardag eller under träning.
Nej.
Utan det är ju liksom två helt olika saker. Och det är ju inte det som det här handlar om heller, utan det handlar ju om maten i allmänhet. Men i den här, i idrottsvärlden, så är ju det samma sak hela tiden. Och man pratar bara, återigen, om, man pratar bara om energi. Och då skulle jag, och sen är det ju så här, och det har vi också mött tidigare. Det sjuka är ju att den forskningen som har gjorts, där man pratar om kolhydrater och träning. Vi har ju en svensk forskare som heter Niklas Psilander. Man gjorde en avhandling på GHR, det kom ju för ganska exakt ett år sedan.
Ja.
Så pratar ju man om, eller det visar ju väldigt tydligt att träningen ger bättre resultat när kolhydraterna börjar sina musklerna. Så att det är ett skäl att ifrågasätta både pastaladdning inför och sportdrycksalsande i samband med träning.
Ja.
Återigen, inte i tävling när man börjar bli trött. Tävling handlar ju bara om prestation. Men träning även för elitidrottare borde handla väldigt mycket om långsiktig hälsa. För utan långsiktig hälsa blir det inga resultat överhuvudtaget då, va? Och då är det ju att mitokondrierna då, som är kroppens eller musklernas egna små kraftverk, växer snabbare om det inte finns kolhydrater lagrade i cellerna under träningspasset. Och det i sin tur förbättrar förbränningen, förbättrar uthålligheten och minskar risken för vanliga folksjukdomar. Det är ju en riktigt viktig punkt. För även idrottare är känsliga för folksjukdomar på sikt. Man har en viss marginal, men att vill man ha en långsiktig karriär, så är ju maten man äter extremt viktig. Så att jag kunde inte vara, alltså, men vi ska komma ihåg en, så du frågar så här, varför får hon sitta i vinterstudien och prata om det här?
Mm.
Då måste man komma ihåg vilken typ av kultur som svensk skidåkning är, för det första.
Ja.
Ja, och det är ju den mest insnöade, taklåga, konservativa, grötälskande, gundifixerade jävla kulturen som finns. Där är ju det liksom, där är ju det, det är ju så alltså den är ju så oerhört ja, insnöad helt enkelt. Ja, den är men, så konservativ och den är så fruktansvärt homogen i synen på vad man ska äta. Och sen är ju banden mellan livsmedelsindustri och idrott är ju fruktansvärt starka i det här fallet, va.
Känner du att att synen kanske både i samhället i stort och även i idrottsvärlden håller på att förändras angående kostvanorna då? Att fler och fler får upp ögonen för det här?
Det gör det ju definitivt.
Ja. Går det åt rätt håll liksom? Även om det går långsamt kanske?
Ja, men det gör det ju. Vi har ju tydliga trender. Alltså det här train low race high är ju väldigt många som kör med det. Jag känner inte en idrottare på elitnivå som inte gör det. Och det är ju bevisligen när man pratar med, om man nu pratar om skidåkare, så gör man ju det också.
Ja.
Jag har ju sett intervjuer med Johan Olsson där han pratar om att han inte tror på pasta längre, eller vad han väljer att äta mer nötter och frön och bär och sådär och så vidare. Så att vi, här handlar ju inte så mycket om vad individuella idrottare gör. För återigen, man kan göra på jättemånga olika sätt och det säger ingenting om långsiktig hälsa. En del människor blir mycket, väldigt, väldigt bra ändå under kort tid oavsett vad man äter. Och det finns alltid exempel på folk som gör precis tvärtom. Det finns folk som röker och blir 100 år gamla, och det finns folk som, fast det är liksom ingenting man kan grunda. Det är ingenting man kan liksom grunda generella råd kring och om, va.
Nej.
Men att jag tycker ju trenden ändras och det, men här pratar man ju om generellt, här pratar man ju väldigt tydligt om ämnet är ju energibrist. Energibrist är vanligt förekommande och ett problem bland svenska elitidrottare.
Ja.
Ja, så att
tror du att om man hade frågat de svenska elitidrottarna, tror du att de hade åkt med de flesta liksom?
Det är jättesvårt att säga. Det är ju olika individer också, väldigt många, så det går liksom inte att prata generellt med, men det finns ju garanterat väldigt många exempel där människor liksom experimenterar med maten och sen är ju idrottsmän är ju inga, det är ju inga idrottsmän är ju inte jättebra hälsoförebilder rent generellt heller, kan man säga. Men om man pratar om energibrist i alla fall, om man säger att det är ett problem, så är det väldigt konstigt att säga att det är kolhydraterna som är problemet. Det är väldigt konstigt att säga så här att ja, det råder brist på kolhydrater. Då är det farligt att ta bort kolhydraterna. Om man nu ska se till att man får i sig tillräckligt mycket energirik mat, så är det ju mycket, mycket, mycket smartare och mycket rimligare att äta mer av det som innehåller mer än dubbelt så mycket energi. Ja. Så att vad är det man ska öka i så fall? Jo, man ska ju öka mängden goda fetter. Rimligt för henne hade ju varit att säga så här: ja, energibrist är ett stort problem. Ja, för det finns nevroser, många som är nevrotiska med sitt ätande. Ja, men ska man se till att få i sig bra energi, ja, men då ska man se till att äta ett par extra ägg om dagen. Man ska se till att äta, att ha smör i sitt kaffe. Man ska se till att ha kokosolja i sina shakes. Man ska se till att äta, att ha extra virgin ekologisk olivolja i riklig mängd på sina sallader. Det hade ju varit bra råd. Man ska äta en avokado till varje måltid. Alltså det hade ju varit sunda och bra råd, istället för att komma och liksom någonstans ge ett incitament för folk att käka ytterligare en portion snabbmakaroner, ytterligare en äcklig Gainomax efter träningen, ytterligare liksom en tallrik gröt där man redan har liksom en insulinbelastning som är jättestor, och när man äter där man redan har 20 andra livsmedel av samma sort per dag.
Ja.
Så att jag sågar det stenhårt och tycker att det är djupt olyckligt att det får gå att ingen bemöter det på ett annat sätt i det sammanhanget. För nu sitter ju hela skidmotion Sverige där, varav 30% av alla motionärer som tittar på samma program är liksom borderline småtjocka. Därför att man tar alla ursäkter till träning. Man tar all träning som en ursäkt att äta liksom extra mycket godis och socker och så där. Det är problemet.
Ja.
Ja. Så att vi slår ett slag åt det hållet den här gången med.
Som vanligt. Det var oväntat.
Ja, det är så. Ja, nej, men jag tycker ingenting är mer angeläget att prata om. Det är ju verkligen en röd tråd i det som jag pratar om och föreläser. Och för många är ju det en fullständigt ny insikt att tänka kring på det sättet. Liksom, att det finns liksom ingenting som är så kopplat till långsiktig hälsa som mat.
Nej.
Långsiktig eller också kortsiktig hälsa faktiskt. Så idrott handlar ju inte bara om den absoluta prestationen. Eller det gör det ju kanske för elitidrottare, men den absoluta prestationen måste ju byggas på någonting. Och det måste byggas på en bas av hälsa. Man kan liksom inte bygga prestation på en hälsa som är låg eller dålig
mer än under en kort period då.
Nej, alltså ja, när man tävlar så är det ju ett prestationstänk. Och då, det går ju jättebra att göra det när man har liksom en grundläggande bra fungerande hälsa. Men Inte annars. Ja, det är ju i alla fall utifrån vilka parametrar diskussionen ska föras, så det tycker jag man gör på ett jättekonstigt sätt. Ja. Här helt enkelt. Ja. Så att jag såg det stenhårt och ja. Vi kommer garanterat få anledning att återkomma till det här.
Mm. Längre alltså, fram. Alla som kontaktade oss med det här ämnet gissade ju även att det var det vi skulle göra.
Ja. Jo, men man får ju plocka det. Ja, så är det ju naturligtvis. Men det är ju en jätteviktig puck att plocka då när det kommer och blir aktuellt. Så, liksom, när det är också så väldigt tydligt. Och när det är så extremt fel som i det här fallet. Ja. De argumenten är fullständigt helt tagna av luften. Fullständigt vilseförande, fullständigt felaktiga, helt grundlösa och faktiskt helt absurda egentligen. Hela ämnet diskuteras ifrån helt felaktig, utifrån en helt felaktig retorik från början till slut.
Och i ett forum som når väldigt många.
Ja, i ett SVT-forum också liksom. Där, och det
når väldigt många av dem det berör.
Definitivt, om man sätter fokus på helt fel, man sätter fokus på helt fel sak. Jag skulle vilja säga så här att ätstörningar överhuvudtaget beror ju liksom på en rädsla för fett då, för fett är energirikt, medans och ätstörningar blir ju, eller överhuvudtaget neuroser kring mat blir väldigt tydliga då när man hela tiden går omkring och är hungrig. Och så är väl, ja, och det är ju så, man kan aldrig liksom bortse, alla, man kan aldrig bortse från hunger som en väldigt central drivkraft. Är man hungrig och har en stark aptit så är det otroligt svårt att må bra helt enkelt. Så att äter man mat som inte man blir mätt av och som inte håller en frisk, ja, då är man väldigt fel ute.
Mm. Härligt.
Så ja, kort och koncist om det ämnet, eller ja, relativt kort och koncist i alla fall.
Ja, det tycker jag.
Ja,
det tror vi är bra.
Ja, eller hur? Ja.
Nu ska du ut springa igen då.
Ja, men det är härligt. Nu är det mer träning.
Ja.
Definitivt. Sitter här fortfarande med mitt kaffe och suger på det. Det var ju väldigt gott kaffe här alltså.
Ja, jag ska gå och hämta mig en mugg kaffe till här nu. Jag ska ju fortsätta sitta kvar vid datorn och köra lite jobb här medan du tar dig upp för ett berg i den 35-gradiga hetta.
Ja.
Får vi se om du kommer tillbaks.
Ja, väldigt, väldigt svettig antagligen.
Ja, det tror jag.
Ja, undrar hur det kommer gå då, eftersom inte jag har vräkt i mig supermycket kolhydrater här.
Ja, vi får se.
Ja.
Det blir ett test här nu då.
Ja, precis. Ja.
Men vi kanske kommer vräka i oss lite fett sen istället på buffén ikväll.
Det kan nog hända att det blir en annan kolhydrat också faktiskt. Jag är ju kolhydratsnjutare och det ska man ju också, det kan man ju, jag säger ju det i många olika sammanhang. Jag vet ju att folk tittar på mig alltid när jag käkar i offentliga sammanhang vad jag tar. Men jag är ju alltid, jag tar ju alltid en eller två eller flera efterrätter, små efterrätter. Nu är det ju sådana små delikata efterrätter. Och det är ju precis det som är poängen. Och även brukar också ta någon, som i morse hade de sådana härliga små minibakverk. Ja. Så jag tar ett sånt. Och bara för att det är väldigt, väldigt gott liksom. Men jag skulle aldrig falla mig in och äta gröt eller flingor eller pasta eller potatis eller ris eller, alltså, som inte är väldigt smakfullt. Jag äter ju hellre, dricker ju hellre ett par glas vin. Äter alldeles en riktigt delikat efterrätt. Och äter naturligtvis det kolhydrater finns då, med lite grönsaker och också lite frukt och sånt. Det är ju precis där de ska finnas. Kolhydrater ska man njuta av. Det är alltså en njutningsprodukt. Och som alla njutningsprodukter så är ju det någonting man ska använda ganska sparsamt helt enkelt. Jag skulle aldrig äta en osmaklig kolhydrat.
Nej.
Eller en sån här, en likgiltig kolhydrat
som
är likgiltig. Ja, en likgiltig kolhydrat. Ja, men typ snabbmakaroner är ju likgiltigt.
En kolhydrat som inte anstränger sig.
Nej, en kolhydrat som inte anstränger sig. Nej. Nej, kolhydraten ska man jobba för det ordentligt. Ja. Nej, men sån här små, så att det är ju det, det är ju en kolhydratsnjutning helt enkelt. Och den maten har ju absolut en, alltså det sorgligaste som finns är ju folk som har nevroser kring sin mat i att liksom att det blir ett tvång eller ett gissel eller någonting, va. Den naturligaste maten är ju också den godaste tycker jag. Färsk fisk och färska grönsaker och färska kryddor och ägg, det är ju i regel väldigt, väldigt smakrik mat som också gör en naturligt mätt. Och sen så på toppen av det så hittar man någonting och det bjuds på, typiskt när man är iväg på en sån här resa, det bjuds på lite någon god efterrätt i ganska liten mängd, så är det självklart att man ska äta det och unna sig det också. Och då blir ju det naturligtvis under en dag. Och då fyller man på sina kolhydrater på lite grann. Liksom. Det blir rimlig mängd. Tränar man två eller flera pass om dagen så har man absolut utrymme för det. Men att liksom lägga det på toppen. Och det, för det där äter ju folk ändå. Men när räcker man i sig kolhydrater i alla andra sammanhang så kommer ju det på toppen ändå också.
Det är klart.
Ovanpå det liksom. Så att hellre då lite bacon, god bacon som här nere, ett par härliga omeletter, lite naturlig yoghurt och så en liten sån härlig, ett litet sånt bakverk. När jag var i Portugal så hade de ju sån här, har ju sån här ägg, deras nationalrätt eller så här, deras nationalbakverk är ju sån här ägg,
Ja, du pratar väldigt mycket om den när du kommer hem.
Fan vad god den är.
Jag misstänker ju
det. Det är så här, det är så här ägg custard. Det är som en sån vaniljkräm gjord på ägg. Som en liten muffins med väldigt mycket klet i mitten. Den är ju den är otroligt god.
Jag gissar att du åt några sådana för mycket kanske i Portugal. Det var det andra du pratade om när du kom hem, det här bakverket.
Den är sensationellt god liksom. Så att där är ju, men där är ju liksom filosofin verkligen, så att vi kolhydrater är en njutningsprodukt verkligen, så där man ska välja de godaste och man ska, vi absolut har utrymme för ett mått, ett en del kolhydratnjutning.
Ja, men att man, mina ska bli vin idag.
Ja, precis. Ja. Det var väldigt många som satt och drack vatten igår och var lite tråkiga.
Jag beställde ett glas vin när jag kom in på buffén igår.
Ja, vi beställde en flaska vin.
Ja, på... men den kom ju aldrig.
Nej.
Och ingen annan vid det bordet jag satt beställde någonting heller.
De var inte riktigt på fötterna med vinet faktiskt. För att faktum är att de kom ju... De är så ovana vid att folk beställer vin. Så att de kom ju med ditt glas till vårt bord först. Och bara... typ så här.
Hon kom ut med ett tomt vinglas till mig också. Skulle du ha ett glas?
Ja, nej, men
hon trodde, med vin i.
Nej, för att de trodde att du skulle dricka vårt vin. Men vi satt ju inte ens vid samma bord.
Nej,
men han har nog beställt ett glas vin som han vill ha. Ett glas vin. Och här har vi vår flaska som är delad på tre.
Eller hur?
Så att den dricker vi och så skulle han ha sitt glas vin. Och de bara, va? Men det var förvirrande.
När de till slut i alla fall kom med mitt vin, så beställdes det ju ändå ett gäng öl vid mitt bord. Det var... det var många som körde lite kolhydratsnytt.
Elin som jobbade i restaurangvärlden hävdade att den starka maten hade nog varit godare med en öl kanske, men jag hävdade att rött vin passade till nästan allting.
Ja,
faktiskt.
Okej, vi sätter punkt med det.